Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så det här är avsnitt 6 av Bagge och Brobacke podcast. Jag har med mig David Bagge, min eminenta kollega. Kul att vara tillbaka.
Ja, verkligen. Jättetrevligt. Det är ju ordentligt sommarvärme i studien idag, får man säga.
Det är
både ut och inne.
Det är hett och det är flåsigt och kanske blir lite svettigt här inne.
Vi får se. Precis som det ska vara.
Däremot så händer det inte så mycket på börsen, tycker jag.
Nej, alltså läser man kommentarer och så där på olika forum, så kan man väl tro att av sentimentet att döma att exempelvis OMX skulle vara kraftigt upp senaste veckan. Men vi är sedan förra poddavsnittet upp ungefär 1%. Mm. Så det har inte hänt så där jättemycket, tycker jag.
Kolla på en graf här sedan vi drog igång slutet av april. Har ju egentligen inte hänt någonting på en månad. Nasdaq är ner 1,5%. Var ner som mest 6%. S&P plus minus noll, Dow är lite plus. Så det här sell in May verkar ju vara några som tog liksom tog fakta på då. Och ja, agerade på.
Missat sådär jättemycket i alla fall, beroende på vilken dag man har sålt. Det har ändå varit ett bra volar.
Men det är i alla fall inget, det är ju ingen melt up eller breakout.
Nej, det man kan säga som jag tror många är intresserade av, det är ju att vi igår nätt och jämt bröt ut ur den bullflagga vi är på i OMX som vi har varit nu de senaste veckorna. Speciellt om man trattar ner det till dagsdiagram eller 4 timmars eller 1 timmes beroende på vad man tittar på. Och det var vi inne på i förra podden också, att det där skulle kunna ske. Att vi får lite mer varmluft i närtid här. Det som är däremot är ju att, som vi också var inne på i förra avsnittet, att oavsett, det är samma sak nu. Om det skulle glida upp ytterligare liksom 2-3%, folk sitter och tittar på typ exempel 23,50 på OMX och sådär, så kommer inte det ändra min vy om man ser till hela sommaren. Därför att det är fortfarande så att vi kommer få se kraftiga negativa divergenser i veckograferna om vi skulle få ett sånt läge jämfört med toppen vi hade i april och så. Så att jag tycker, alltså min karta för en betydligt ökad volatilitet under sommaren och en skarp sell-off och som då var inne på tidigare att vi skulle ske i juni, tycker jag fortfarande absolut kan ske. Vi är precis bara i starten av månaden, så jag tycker absolut inte man ska skriva av juni som en bullish månad för att vi är upp 1,5% i månaden hittills. Och skulle det vara så att vi fortsätter glida uppåt i kommande 2 veckor också, så tror jag att det blir ett väldigt bra läge att plocka ner lite risk, hedga sig för en stökare i så fall. Framförallt och kanske slutet av juli in i augusti. Så att min långsiktiga karta har inte alls förändrats.
Inte min heller. Det första och det viktigaste är ju alltid vad priserna gör. Och som vi konstaterade nu, så har index egentligen faktiskt inte gjort någonting på ganska många veckor. Nummer 2, som kanske är ännu viktigare för mig, det är ju de här risk-on, risk-off-faktorerna som jag alltid tittar på. Vad har hänt? Amerikanska 10-åringen kryper neråt. Jag tjänar pengar på den positionen. Vad har hänt med guldet? Den kryper uppåt. Jag fortsätter att tjäna pengar på den positionen. Så att jag ser liksom både när jag tittar på råvaror, räntor. Vi kommer komma in på valuta och prata en del dollar här. Det är väl egentligen kanske den enda inputen som inte har börjat visa risk off ännu.
Dollar, nej.
Dollar,
nej,
den ser ju fortfarande, den hovrar ju fortfarande vid mycket viktiga nivåer.
Ja.
Men samtidigt, för att något ska vända så måste det ju först sluta gå ner. Och jag tycker ju heller inte att vi har brytit ner i dollarn.
Nej, det har vi inte gjort.
Vi har ju inte gjort en ny lägsta.
Nej, och vi är nere i de här nivåerna som vi har pratat om. Att det liksom kommande veckor här någonstans bör vi ha en botten, om inte annat i både tid och pris. Så det är möjligt att du får ett släpp ner på dollarn som sen blir en false breakout på nedsidan och sen vänder upp då. Det som är, om man bara tittar på makro som påverkar dollar och räntor då, så fick vi ju den PCE-siffra vi pratade om förra podden kom in i fredags då, och den var ju lite högre än väntat. Det intressanta är ju att varken tioåringen eller dollarn eller börs för den delen reagerade alls. Och jag tycker framförallt är det intressant att se på amerikanska långräntor som känns mer och mer helt inprisade i att inflationen ska ta fart på uppsidan. Vi ser inga liksom förnyad styrka i den på uppsidan. Så jag tror att positioneringen i både dollar och långräntan är ganska stretchad åt att dollarn ska ner och att långräntor ska upp. Och det som är den här veckan, och det är den stora datapunkten den här veckan, är ju nu på fredag. Det vill säga någon form payrolls som kommer första fredagen varje ny månad. Och där, ni kommer ihåg hur det var förra månaden, då väntades ju 1 miljon nya jobb för april. Den kom in på kallduschen, 266 000 nya jobb. Sen var ju riktigt, riktigt svag. Förväntan i år, eller förlåt, för maj då ligger på 650 000 i årstakt. Och det blir otroligt intressant att se marknadens reaktion på den siffran. Oavsett om den är högre eller lägre. För att just fredag eftermiddag skulle kunna bli lite volla på marknaden. Och det faktum är, tittar man på S&P, så att bara 0,8% ner från dagens nivå så flippar hela S&P till negativt gamma. Vilket innebär då att alla optionsdeskar måste hedga sina optionspositioner med trenden. Det vill säga sälja svaghet och köpa styrka för att delta hedga sina positioner. Så att jag tycker att fredagen blir ju det mest spännande den här veckan helt klart.
Och på det då, så har du den gamla situationen, sen har du också om du får CTA-komplexet som börjar delevera. De är ju ofta, eller de är alltid fullt exponerade nära toppar då.
Ja, sen jag menar, titta på de rörelser vi hade igår, det vill säga tisdag. Tydliga reversals på sina håll. Framförallt i både i DAX då, men även i S&P och många sektorer. Framförallt du såg Big Pharma gjorde en riktigt svag stapel och bröt ner från sin senaste uppåtgående trend. Så att den defensiva sidan, lite som vi var inne på förra veckan, känns liksom kortsiktigt toppish här.
Jag tror folk liksom fortfarande är kvar i det här narrativet nu, tillväxt och värde, och det är bara allt för få som tittar på det andra scenariot, risk on, risk off. Nu gjorde ju för sig förvisso tillväxt nya lägsta, om man tittar i relationen, då tittar jag på small cap mot värde då. Och det där har ju historiskt också ofta följts av att large och mega cap fortsätter att handla ner. Men jag, Om vi tar till exempel guld mot tech, som är en ratio som jag har haft med här några gånger, och ett case som jag tog upp i FN här i början av mars. Och det man ser nu tydligt är att liksom flöden går relativt och absolut från tillväxt till guld. Du ser också en ränta som kryper ner. Om det här nu om det är den diskussionen vi är kvar i, då borde ju tech gå upp på att de här räntorna kommer ner.
Ja, man kan tycka det.
Guld skulle förvisso också kunna stärkas på det, men det vi ser nu är bara att guld stärks. Så det säger mig snarare risk-on, risk-off-diskussion än värdetillväxt då.
Nej, men tittar vi på den svenska marknaden, så var vi inne på förra veckan att defensivt hade stått emot väldigt bra, till och med stigit en 7-8% i enskilda aktier de senaste veckorna medan börsen stod still. Jag sa då att jag tyckte det var kortsiktigt toppish i många av de aktierna i närtid. Och sedan dess så är faktiskt på en vecka Essity minus 4%, då har Telia minus 3, vi var lite mjuka till bankerna i förra avsnittet, då har Handelsbanken minus 3, SCB minus 2. Så att ja, jag tycker att när index inte gör så där jättemycket, så är det ju stockpicking och liksom sektorperformance man får titta på. Och helt klart är att vi har börjat sett en del svagheter i den defensiva sektorn också då.
Ja, men jag förstår ju om man inte har mandatet att ligga utanför aktier, att man alltid måste vara full investerad. Och poängen där är ju att om man då kan vara utanför aktier och kan liksom minska risk här, eller kanske bara vara flat, jag vet inte, det är ju upp till en själv, man behöver inte liksom blanka, men vad är det för fel med det?
Nej, alltså jag tycker generellt att när vi går in i en sommarperiod, vi vet oftast att vollen ökar under sommaren. Man har inte oftast, kanske om man i alla fall tar någon paus från skärmarna under semestrarna, så har man inte lika bra koll. Och personligen tycker jag att det är oftast ganska skönt att ha lite förhöjd kassa över sommarmånaden. För att är det någon gång på att det kan stöka, så är det just under sommaren. Likviditeten brukar krypa ner också då.
Hade vi sett ett race i maj och vi hade rejält brytit upp, då hade jag kunnat, men det tycker jag är ett jättestyrkt tecken i sånt fall, för då är det där historiska mönstret att vi avviker från det. Det är en stark
aktiemarknad,
men vi har inte avvikit från det i maj.
Nej,
det har absolut inte varit en stark aktiemarknad i maj. Det kan man inte säga. Då vet jag inte vad man tittar på.
Nej, alltså det som talar emot då, att vi skulle faktiskt se en ganska skarp sell-off direkt nu i närtid, det är ju att, tittar man på typ SPY-ETF, alltså S&P 500 som är världens största ETF på USA. Där har vi blankningspositionen, den har börjat krypa upp de senaste veckorna. Just nu är 4% ungefär utlånat i den till blankningar, vilket är historiskt. Det är inte jättehögt, det var uppe på liksom 7-8% i förra våren. Men många har ju också tagit höjd för här och nu, att om man, och även om man tittar på säljoptioner, betydligt mycket dyrare än köpoptioner i kommande månader. Så många har ju tagit höjd, men jag tror också att många tog höjd, liksom även vi också gjorde, för tidigt. Jag menar, vi har ju varit försiktiga, inte för att vi har missat speciellt mycket då, senaste 6 veckorna heller för den delen, men jag tror många tog ganska ordentliga blankningspositioner för tidigt.
Ja, alltså VIX är ju ner 30% på...
Ja, så där har vi sett en ordentlig squeeze liksom. Så många har blivit squeezade ur sina positioner igen. Exakt. Så att jag tror att det ändå finns ett läge här liksom, som är bättre i så fall. Men tittar vi på någon som jag skulle vilja highlighta om man är intresserad. Nu säger inte vi att man ska liksom hålla på med blankningar och så, utan kanske mer ha förhöjd...
Jag gillar blankningar.
Ja, men kanske mer ha förhöjd kassa. Men om man vill lyssna på en riktig short seller i marknaden, så hade Barry Ritholtz, som har den här podden Master in Business via Bloomberg då, i fredags så intervjuade han Carson Block, som är då grundare och vd på den ökända blanka firman Muddy Waters. Och Muddy Waters minns vi ju senast i Sverige när de var inne i Telia och gruffade runt, kommer inte ihåg vilket år det är, men det är typ 5-6 år sedan. Men fick ganska stora rubriker. Väldigt öppenhjärtig intervju.
Han bra går track igenom, record får man ju säga.
Ja, han går igenom sina early days i Kina, hur han landade i liksom att älska och liksom grävra fram smutsen, accounting fraud, och blanka de aktier som man tycker är rena scams då. Så att totalt sen, om man började för en 7-8 år sedan, så har 19 bolag globalt avnoterat sen de har gett sig på dem, för att de har varit i rena bluffar egentligen. Främst kinesiska bolag då. Men tycker att det var en väldigt intressant intervju att lyssna på.
Lägga till där bara att nu, de är väl tydliga med sina short bets, men det är liksom, om man tittar historiskt så har det ju varit en grej när hedgefonder och short sellers pratar i sin bok. Och det vågar man ju inte göra längre.
Nej, du såg det ju Citron Research, de la ju ner sin blanka verksamhet här.
Ja, bara short-sida, men det, det är ju också, jag menar, contrarian om något. Ja. När de som ska vara de som pratar om blankningscase inte vågar längre.
Nej, exakt.
Det är väl,
då har vi kommit ganska långt liksom i,
ja, men
i
jag är ändå uppvuxen med att det, jag menar, det finns någonting stort och bra i att blanka. Mm. Alltså det finns ett eget, alltså det finns ett syfte med det, och det är liksom och konsensus nu verkar ju vara att det är liksom ja, men det är bara att kolla på AMC och hela den grejen liksom. Nu vågar de inte ens skriva om det, så att nej. Ja, men det i sig kanske inte hade varit så mycket, men om vi lägger på det allt annat och något annat som jag också tycker är otroligt toppish. Nu kanske jag höjer tonen på rösten här, blir lite provocerad. Det är när jag börjar prata om supercykeln i råvaror.
Ja, just det.
Har du läst något om det?
Ja, det har jag läst en hel del om, ja.
Ja, det är tydligen så nu att nu är det så konsensus på Wall Street och att vi liksom är en supercykel i råvaror.
Mm.
Inte så, men det är någonting som jag har pratat om sedan i höstas. Jag tror sist jag hade någonting i media i rubriken var i mars. Det här är alltså saker som har gått 40% i år. Ett brett commodity-index.
Ja, eller typ 400-500 i en del soft commodities eller timmer och så.
Exakt, men om vi liksom i alla fall breddar ut.
Ja, exakt. Så,
och sen förra året har sen egentligen i höstas, och liksom tecknerna fanns ju redan där sen i somras. Vi såg en räntebotten, vi såg liksom alla klassiska tecken på när en råvarutrade ska börja. Och kom ihåg hur det har varit bara under det här året, när jag har liksom pratat värde framför tillväxt och så vidare. Folk blir provocerade och så här. Och nu så ska man då, och det här är alltså, en sak är väl privata investerare, men nu så ser jag liksom husen på stan som har pissat på den här traden i ett halvår. Ska nu säga att det är nu man får signalerna för att gå in i det här. Och nu är liksom den här supercykeln i råvaror här. Och det, om jag redan var bearish innan och att jag tror att inflationstraden har toppat för nu, då var det här verkligen grädde på moset.
Ja, för det är ju så att hela inflations- eller liksom reflationstraden, för det ska gå, reflation är ju att vi går tillbaka, en stigande inflation tillbaka till liksom medelsnittet, vilket är den vi, som hela value-traden bygger på. Då är det ju så att den kommer ju, i min bok börjar ju den med att dollarn försvagades kraftigt förra året. Råvarorna stiger. Stigande råvaror för upp stigande inflationsförväntningar som trycker upp långräntorna. Det är inte så mycket svårare än så. Men när man då, och sen det som är roliga nu, det är att nu köper ju alla råvaror för att skydda sig mot inflationen. Så det blir liksom en självspelande liksom piano av det där då. Det är liksom biter sig själva i svansen, som kan i och för sig pågå väldigt länge. Det är inte så att råvarutraden behöver vara över, men både du och jag tror ju att det är både råvarutraden och många andra trades där ute bör kunna få sig en korrektion under sommaren.
Ja, men det, alltså, om någonting kan stiga liksom ett par hundra procent på ett år, så då kan ju en rekyl vara närmast rimlig på det. Liksom.
Ja, det är ju bara sunt. Och jag tänkte komma in på, om man sitter som i min bok då, där vi har ett absolut mandat, vi ska tjäna pengar i både upp och nedgång varje år. Just nu och senaste veckorna har varit försiktiga till börsen i stort, inte tagit något sådant jättebett, utan mer, lite mer, ja, byggt på i enskilda aktier som jag tror på under kommande halvåret. Men det vi har gjort framförallt då, jag tänkte komma in på det med optionsstrategier som vi också har fått lite frågor på Twitter. Jag tänkte bara gå igenom lite snabbt hur vi har agerat där. Säg att vi då har en bok med 35 enskilda aktier. Och så har jag lite skydd på dem då. Så är väl ganska market neutral, om man säger så, då, mot själva index då. Men hoppas ju få alfa genom de innehaven väger dem. Vilket också i och för sig har funkat väldigt bra de senaste veckorna. För många av de innehaven har ju tuggat på riktigt bra då. Men det vi har gjort då, det är ju att vi har, om man tittar på vad vi äger, så äger vi säljoptioner främst på S&P med lösen sent i augusti, som vi la på för några veckor sedan. Så det är ju fortfarande en 2,5 månad kvar till den lösen. Samt att vi har en knockout-struktur på OMX då, i juli som ger payoff om vi är under 21,75 då. Men framförallt bort i augusti ligger reservoptionerna i övrigt. Och det är ju som en, ja men det är ju en det är inte en riktningsbett utan det är mer en hedge mot underliggande innehav som vi har då. Sen gjorde vi för 2 veckor sedan då, så gjorde vi så, eftersom vi ändå tror på att i alla fall, jag tror att börsen ska, och även du Nils, att börsen ska vidare upp under början på nästa år åtminstone. Och även nu om vi får korrektioner i sommar, att även liksom hösten blir bra, men vi kanske inte går så mycket högre än dagens nivå då. Men då gjorde vi så att vi köpte mer långa köpoptioner på Europa, Stoxx 50, med då 10% uppsida från den nivån som var för 2 veckor sedan. Jag tror att vi är upp ungefär 3,5-4% sen vi gjorde de affärerna då. För det betalar man ju då en premie för att köpa optioner, i det här fallet dryga 2%. Och för att delfinansiera, för att inte bara lägga pengar på premier, så delfinansierar vi det genom att ställde äter money puttar på S&P, eller förlåt, på Stoxx 50 med lösen i december då, för det fick du in 6,5% i premie. Och den sizen var ju typ 15% av vad vi köpte callsen för då. Så att tanken är där att glider vi vidare uppåt här nu, ja men då kan man stänga de puttarna som man har ställt på kanske, ja säg halva beloppet som man fick in. Och sen fortsätta rida callsen då. Fördelen med att ha lite långa calls i böckerna, det är ju att skulle du liksom få en det bara sjukar ur i Europa, att det är liksom, vi har fel i det här kortsiktiga, att vi ska ner nu.
Dunder melt up.
Ja, men det blir liksom ett 99 all over liksom. Vi går 20% rakt upp härifrån.
Vilket såklart kan hända.
Det kan absolut
hända. Vi har
ingen
facit.
Men då tycker jag att det är bra att ha, i alla fall tycker vi då, att ha på lite långa optioner. Och för att säga att du skulle nå, så att du skulle av någon anledning sjuk ur 15% rakt härifrån upp till mitten av juli. Ja, men då har du fortfarande kvar typ 9 månaders tidsvärde i de här optionerna. Så de kommer ju bara explodera, dessutom är de liksom in the money på strike. Så att de kommer explodera i värde. Så att det är lite så vi jobbar då. Vilket har funkat, vilket vi gjorde väldigt mycket under förra året. Vilket var ju ett volatilt år, men funkade otroligt bra. Så att,
intressant.
Ja, jag tänkte bara belysa hur vi jobbar med optioner så att säga.
Vi sa ju att vi skulle prata lite dollar och prata lite nivåer. Jag tycker vi kan väl liksom börja brett med dollarindex och sen trattar vi ner oss. Återigen då min syn, såklart det är ju inget kontroversiellt. Liksom dollarsvaghet tenderar att ske i positiva marknader och dollarstyrka tenderar att ske i liksom negativa marknader. I alla fall enligt de liksom korrelationerna som har gällt i det vi pratar om nu. Om vi tar dollarindex då, 89, stora nivån. Visst, vi är ju ganska ner där igen. Vi har ju inte brutit ner och vi är ju liksom på ungefär samma ställe som vi var för ett par veckor, en månad sedan då. Varför är den där stora 89-nivån viktig? Och nu får vi dra ett litet liksom brett penseldrag. Det kan ju såklart peta under och så vidare. Men om vi zoomar ut då, så det var ju en topp som agerade motstånd i lite drygt 10 år då, och egentligen sedan 2015 så har vi inte varit under den nivån. Så det är självklart att om breda dollarindex bryter under där, en nivå vi liksom inte har sett sedan 2015, det är någonting vi måste ta hänsyn till.
Ja,
allt
så är
annat lika.
Ja, men visst är det så.
Största komponenten då av dollarindex, eurodollar. Vi är uppe vid den där lite drygt 1,22. Och det blir,
ja, står ju för ungefär 60% av dollarindex.
Så det blir ju ganska likt på något sätt. Det som är intressant då, här är det ju vänt. Så här tittar vi på ett motstånd som just nu testas istället för stöd. Men det är ju liksom samma formation även om det är omvänt. Och, absolut, vi är där uppe. Men vi har ju inte brutit ännu. Och även om vi ska bryta på sikt så finns det absolut ett scenario där det kan komma en snabb motrörelse här då.
Ja, för skulle vi lägga på en momentumindikator som typ RSI eller på den här grafen så har vi en negativ RSI också i veckograf där.
Så en dubbeltopp men en lägre topp i RSI.
Ja, ja, exakt. Så momentum avtar.
Tar vi pundet då, en annan graf som jag har twittrat en del om och jag håller absolut med om att vi är uppe och flirtar med en gigantiskt liksom, tidigare stöd, nu eventuellt motstånd då. Den höll ju tillbaka den, om man går egentligen när vi bröt under den 2016 där lite innan dess så var det ju liksom, får vi gå tillbaka ända till 85-86 för att se nivåer under den då. Så skulle vi bryta över 1,42, ja men det är ju såklart ett superstyrketecken. Men ett stöd som ändå varit intakt i, eller ett tidigare stöd som nu är ett motstånd som varit intakt i 30 år. Jag menar, det kan ju ske en ganska stor motrörelse.
Absolut.
Om säljare kommer in här. Så vi lägger ju här nu pusselbitarna på rad här. Vi liksom, vi har ju inte facit, vi vet ju inte. Men nu har vi ytterligare ett valutapar som verkligen är på de här viktiga långsiktiga stöden eller motstånden. Och hoppar vi in på Sverige, USD/SEK. Vi handlas inte till en lägre botten. Vi är fortfarande över den botten vi såg tidigare i år. Och vi skulle egentligen kunna bryta ner lite under 8,2 och ändå hävda att, liksom att det är fortfarande de här stora bottnarna från 2015, 2018, det vill säga runt 8 kronor som fortfarande är intakta.
Ja, exakt.
Så att egentligen samma sådär. Och den sista här också som jag tog med som jag tycker är intressant och det är offshore dollar mot yuan, kinesiska yuan. Och den är ganska lik just i SEK. Vi är ner och testar en nivå runt 6,3 som har varit liksom tidigare viktig och vi har varit ner och petat under. Men vi har format långsiktiga bottnar egentligen två gånger innan om vi går tillbaka till 2015 här då.
Ja, fick en fin reversal där igår.
Det
precis
fick
där vi borde ha kommit. Av en slump.
Ja, men så att liksom dollarscenariot, du hade väl kört, det är väl en väldigt crowded trade också att vara short dollar. Precis,
ja, det är
som att det är att vara betta på räntor upp.
Ja, och jag tror att det är också därför som du inte ser något större släpp i varken dollar eller på uppsidan i räntor just nu heller. Det är därför det blir väldigt intressant. Jag menar, kortsiktigt skulle jag nog ändå vilja säga att när vi har handlat på inte nu min senaste helgens nya budgetförslag från Biden-administrationen. Så att marknaderna kortsiktigt är lite liksom price to perfection här. Det finns ingenting som här och nu får gå snett för att vi inte ska få en liten större sell-off. Och då kan man ju titta på förra veckans liksom corona situation i Asien som var framförallt mest på den negativa sidan. Vi såg Malaysia hade rekordmånga infektioner i covid-19. Australien går in i en 7-dagars lockdown i Melbourne och Victoria. Vi har Singapore har bannat flight från Australien. Vi har Taiwan som fortsätter stiga coronafall. Vi har Thailand som tajtar upp sina border controls mot det resterande Asien. Och vi har Kina som har fått några ytterligare mer lokala cases med varianter då från Guangzhou och Shenzhen som är lite nya fall av coronainfektioner då. Och det jag vill komma till är att den här situationen i Asien skulle kunna ytterligare förvärra den globala supply chain tightningen där ute. Och skulle vi se att vi får ytterligare sämre flöden i leverantörsled för de är ju riktigt, riktigt dåliga nu. Skulle det bli någon förskjutning ytterligare i leverans, att det liksom ytterligare blir några månader nu, att allting stannar upp, då krävs det i min bok inte speciellt mycket för att marknaden ska börja oroa sig för det. Vi ser det inte nu, men det kan absolut vara någonting man lyfter fram om det börjar sälja av. Så bara, varför säljer jag? Jo, men titta på det här, liksom, det eskalerar. Och då är nedgången ett faktum. Liksom. Så jag tycker det är något man ska i alla fall vara medveten om innan man sitter och blir för mega håsad för sommaren då.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men apropå att vara megahåsad, du har säkert också fått några sådana tweets, så det är okej liksom. Vi får lite frågor, men varför byter ni inte fot och sådär, och också så här hänvisningar, ja men den här strategen där är ju bullish nu och den här personen är ju bullish Europa nu, men det tror jag är en generell rekommendation, att ska man hålla på och lyssna på vad andra gör eller byta åsikt för att någon annan tycker något, det tror jag är livsfarligt.
Nej, men då kan vi lägga ner podden om vi bara liksom sitter här och rapar upp vad andra tycker, och då tycker vi också det.
Nej, men då, och framförallt så, liksom,
så vet
man ju heller inte vad man ger sig in i för trade eller liksom, var finns.
Nej, exakt, det får man se. Liksom.
Det jag tycker jag ska ändå lyfta fram är att de tweetsen har ju kommit på andra sidan när man har varit bullish liksom. Så att det är ganska vanligt att det kommer, men då kan jag också liksom nämna lite det här kring liksom, jag är med i media en del, det är TV och EFN och Placera, jag försöker ändå att när jag uttalar mig i media liksom ändå slå på att ingen vet vart vi ska.
Nej,
därför jag gillar pris mycket och följa pris.
Ja, exakt.
Och jag blir faktiskt, jag blir smått provocerad, och så blir jag, tycker jag också att det är väldigt kort minne. Nu har jag bara de senaste veckorna här i rubriker olika strateger. Det är liksom, det är från Penser, det är från Chevron, det är från Nordea, det är från Swedbank. Alla pratar om uppsidan. Det är calls på, det kan vara enskilda aktier som ska upp 50%, eller det är sektorer som ska bryta upp Europa, eller det är supercykel i råvaror. Ett så är det ju här alla grejer som liksom redan har handlats väldigt bra, men man uttalar sig med sån otrolig säkerhet.
Ja, du kommer ihåg förra mars, köp inte dippen var ju den största headlinen på DI exempelvis.
Ja, men också 20...
Och jag var megabulla liksom.
Ja, men också 20 februari, så några av de här jag nämnde nu satt ju och sa, vi har full risk på, vi ser liksom inga hot. Och jag tycker inte man, i vissa fall så är det här tycker och strateger som inte har någon skin in the game. Det kan man ju ta som en första grej, men vissa andra sitter ju med förvaltningsmandat, men jag tycker inte man alls ger en korrekta storyn faktiskt. Och att säga att det är liksom att det är oansvarigt eller hål i huvudet eller vad det nu är och inte ha full risk här från de här nivåerna, det visar bara på en nonchalans och en arrogans.
Nej, men
jag är i alla fall medveten om att jag har ingen facit på marknaden. Det försöker jag säga till mig själv varje dag, varje morgon, för att checka ut egot liksom. Och jag tror inte de här personerna heller, det är ju så seniora herrar, så de vet ju att det finns ju ingen som har ett facit.
Nej.
Men när man uttalar sig så här kategoriskt och så säkert på en sak, då finns det ju andra som lyssnar på det här och tar rygg på det här. Och jag tycker det är risigt, och jag tycker att man ska stå upp för det där, och det kommer nog
kul att du blir lite så här hetsig.
Jag blir faktiskt,
jag får hålla ner det här.
Jag blir lite provocerad faktiskt, för jag tycker heller inte att man äger upp på de stora missarna man gör heller, så att det ska bli jättekul att se här. Det kan absolut bli så att att det är jag som får fel. Och den här gubbklubben får rätt då. Det kan vi zooma ut och kolla på här i augusti vad som har hänt. Men jag misstänker att givet att det är så att det är jag som får rätt, så då är det ingen av de här som kommer stå upp för deras liksom superhåsade analyser här, oavsett om det är om grön energi eller om det är om en råvarusupercykel eller om det är att liksom en melt-up i Europa, så
Nej, och vi kommer ju också vilja liksom, som vi har varit inne på, köpa en sommardipp. Så är det. Men
och till och med där, jag vet faktiskt inte ens om jag kommer att köpa det där. Vi får se hur det ser ut.
Ja, det får vi se. Ja, exakt.
Återigen där, vi kan ju liksom prognostisera om att det är en dipp som vi vill köpa, om man kanske vill börja plocka på value trades och inflationstrades igen. Det återstår ju att se hur det ser ut i höst. Och men, det är det där
för,
igen.
För låt oss zooma ut kartan lite då. Om man tittar på, säg Europa då. Kolla på DAXen. Om man tittar i veckograf och zoomar ut den riktigt långt, liksom bak till 93. Då har vi den liksom mest överköpta MACD-indikatorn, det är alltså momentumindikator, sedan marstoppen 2000 eller apriltoppen 2015. Och nu senaste veckan har vi också en negativ divergens i weekly RSI då, på kort sikt då, som sammanfaller, vilket vi också hade i toppen 2015. Så att man ska ju bara veta lite vart man i vart man befinner sig på börsen när man blir riktigt håsad. Vi har haft en uppgång på inte riktigt 100% i Tyskland då, men säg 80-90% sen sen i april mars förra året. Vi har OMX också, weekly MACD, högsta sedan 99. Negativ divergens i RSI i vecka. Vi har i Stock 600 mest överköpta MACD då, sedan 98 toppen, som kommer av en riktigt skarp korrektion, sedan 99 toppen och sedan 2015. Viss negativ divergens i weekly RSI, och S&P har ju aldrig varit så här, inte ens under 1999 varit så här överköpt i weekly MACD heller. Sen så sitter inte vi och laborerar med att det ska ner 30%, men en korrektion på mellan 7-10% är bara sunt från de här nivåerna för att städa av det här överköpta läget. Det ska man absolut ha i åtanke, och den korrektionen, får vi en sån korrektion på indexnivå, kommer det se, som vi vet, i enskilda aktier betydligt värre ut. Tittar man på flödena då, globalt, så har vi har ju record inflows generellt sista 3 månaderna i globala aktier. Men relativt så ligger Europa fortfarande på liksom en decade low i andelen av flödena. Vilket gör att även om många har svängt bullish i Europa nu på slutet, så potentialen, jag ser också att det är Europa som kommer vara drivaren under H2 och större delen under H1 2022. För att faktum är att ska hedgefonderna ha samma exponering i Europa som de hade typ 2011 eller 2014 för den delen när det peakade, då behöver de köpa ungefär 100 miljarder dollar i europeiska värdepapper då, för att ligga på samma nivå som man en gång var då. Mm. Så det är klart, Europa ur globalt perspektiv är ju fortfarande väldigt underägt.
Absolut.
Och det är möjligtvis att det kanske är så att det, vi får se lite vad som händer i sommar, men det kan ju göra att möjligtvis Europa står emot lite bättre i en allmän sell-off då än vad exempelvis S&P gör. Men samtidigt, ja, vi vet också att framförallt tyska DAX och så är ett otroligt volatilt index.
Alltså kollar du på stängningarna, så visst, liksom, DAX stängde väl, tror jag, månaden på nytt all time high. Det är klart att det är bullish, en nytt all time high i Europas viktigaste index. Mm. Eurostox tror jag gjorde en månadsstängning på typ 15 års högsta eller något sånt. Ja. Jag kommer inte ihåg riktigt. Så att, det stärker ju den tesen som du säger, liksom att om eller när rekylen kommer här, så är det något som är intressant att plocka upp. För tittar vi på Nasdaq så gjorde det faktiskt en lägre månadsstängning, så det håller jag med om. Men det betyder ju inte att Europa kommer gå upp om vi får en krasch borta i USA. Det är liksom inte riktigt så det funkar.
Det har ju aldrig hänt tidigare, höll jag på att säga.
Så det känns ganska oansvarigt bett att ta om man gör det bettet nu då, så att säga.
Nej, men tittar vi på bolagsvinster också då. Vi går ju in i det här är ju sista månaden i Q2. Och det som ligger i förväntan där uppe då. Och det ska man väl komma ihåg också att den marginalmedvinden vi har haft i många bolag senaste året eller senaste, ja, i alla fall 9 månader, sista kvartalen, kommer ju också börja fada av när operation cost kommer tillbaka, folk kommer göra mer resor och så, även alla kommer inte sitta och köra teamsmöten, det kommer bli en ökad kostnadsmassa. Stigande råvarukostnader för många tillverkande bolag måste ju föras över på kund för att inte påverka marginalen negativt. Samtidigt då som stigande kostnader mot kund också är inflationsdrivande. Men det gör ju att vi kan ju ha lite, det här skulle kunna vara lite as good as it gets i Q2 här. Q2 som också kommer vara en väldigt, väldigt, väldigt lätta komps mot föregående års Q2 som var egentligen bara ett dra i streck över alltihopa. Tittar man just för Q2 så väntas en EPS-tillväxt på S&P aggregerat då på 61% year on year som ligger i korten nu då. Så det gör ju inte så att det finns jättemycket utrymme för disappointments där. Och sen kommer man då börja direkt när Q2 är överstökad kommer man ju börja skifta mot förväntningarna på andra halvåret och framförallt in i 2022 då. Och tittar man på helåret så väntas vinsterna på S&P växa med 33% och i början av Q2 låg förväntningarna på 24,4, så att man har skruvat upp förväntningarna där. Och senast som den vinsttillväxten var så pass hög i S&P då var 2010 då. Då var det 38% vinsttillväxt i året då. Så att förväntningarna har ju också kommit upp, vilket gör att det finns ganska litet utrymme för besvikelser, om inte annat i under sommaren här då. Jag tänkte avsluta med lite indexförändringar.
Men det brukar vara populärt.
Ja. Och det kommer ju mer sådana lite hela tiden. Det är ju framförallt i maj, juni de kommer. Vi såg ju väldigt stora flöden på MSCI-flödena som hade förra veckan. Men tittar vi på Carnegie Small Cap Index som det är då den 15 juni som de här förändringarna kräver kraft. Så att det är ju då på kolen den 14 juni. De bolag som kommer åka ur Carnegie Small Cap som har vuxit sig så pass stora, det är Sinch, Lifco och Lundin Energy, medan Tele2 inte har gått så där jättelysande och kommer då in högst troligt i Carnegie Small Cap Index istället då. Och volymmässigt Sinch inte så mycket att orda om egentligen, det är 9 dagars volym som ska ut. Medan då i Tele2 så är det 20 dagar som ska in då. Och Indutrade som är 55 dagar utav de som ska ut ur indexet. Så Indutrade kan det bli ganska hög, eller kommer det bli väldigt höga volymer i då. Ligger inte sådär. Ligger ganska nära liksom cut-off om man säger så då. Så att det kan absolut komma ändrat komma 2 veckor, men det är som det ser ut nu. Sen kommer ju högst sannolikt i slutmanskiftet juni-juli så ger det också förändringar i OMXS30 om det nu blir några sådana. Men i år så ser det ut som att Sinch med högst sannolikhet kommer åka in och Securitas kommer åka ut. Och det är inte jättemånga som trackar just OMXS30. Det är inte några direkta Sverigefonder som trackar det. Men däremot så har vi Allterminshandel. Vi har Avanza Zero som är den stora fonden som trackar just OMXS30. Och även då ETFen och exakt OMX då, som kommer behöva vikta om. Så att det skulle kunna vara... Ja, det finns ju kan ju finnas en trade att göra i Sinch om den får säljflöden på att åka ur Carnegie Small Cap men sen in i S30 2 veckor senare. Men det återkommer vi till för det är ju faktum några veckor kvar.
Vet du vad jag mer såg för att avrunda den här podden?
Nej.
Att Nordnet har dragit igång en techfond nu här.
Ja, du ser.
Ja, jag tror det var typ 2007 Homebuilders ETF-en kom. Vore ju ja, lite klassiskt nu här. Blir det en bagholder fund?
Det är nya tider,
toppen
ja.
På techbubblan.
Ja, vi får se. Den har ju faktiskt pausat mot value de senaste tiden. Men det finns ju finns väl utrymme kvar på. Det borde väl inte vara den som är ledare kanske resten av året.
Om det var någon som tvekade på vad vi trodde innan den här podden, så nu är det väl tydligt, va?
Ja.
Men återigen, vi har ingen facit. Vi får se hur det spelar ut. Har vi något mer att säga?
Jag tror inte det. Jag tycker vi rundar av och hörs om en vecka igen.
Kul att folk fortsätter höra av sig i alla fall.
Jätteroligt.
Det är superroligt.
Jätteroligt. Absolut.
Säger vi så.
Vi gör
ha det.
Det
gott.
Ja, tja. Samma. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.